Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Vad frågar du? Var det där en fråga?
Hela den här podden är ju byggd på misslyckanden. Aha. Och fiaskon.
Jag vet inte riktigt vad det är. Jag misstänker att du inte kommer bli så imponerad.
Vi hälsar välkomna till dagens eller veckans avsnitt av Hemmaborgen. Och jag är inte Helena, höll jag på att säga. Det är ju ett hån i sig. Men Helena Lövholm är inte här, utan det är Hugo Levinsson som är här, som vi välkomnar.
Ja, när Degerforsarna viker ner sig, då får man ju kliva in och ta över stolen.
Det är bra. Bra, Hugo. Det måste allmänt ses som en uppgradering att du är här.
Ja, direkt tycker jag.
Ja, det tycker jag. Absolut. Helena är ju trevlig och sådär, men ja.
Hon har sin bakgrund.
Ja, precis. Ja, men, och det är en sak som passar väldigt bra. Det är att du faktiskt var i Gävle i helgen när jag valde att vika ner mig.
Ja, jag kastades från semestern rakt in i öskohetluften. Mm. Det var ju bara roligt.
Ja, hur var det uppe i Gavlevallen? Vad säger man om Gavlevallen?
Den är väldigt betongig.
Ja, den är värdelös, det kan man säga också.
Ja, så kan man uttrycka det.
Ja.
Jag vet att jag pratade med en av de andra reporterna där uppe och nämnde det, att jag försökte ändå vara lite grann så här, den har en ganska bra storlek ändå, man ser att om det kommer lite folk, det kan ändå bli lite, men han sköt ner det direkt och bara så här, den är för trädig.
Det hedrar honom. Vem kom på att man skulle ha 5 meter höga betongvallar längst ner?
Jag vet inte vem, jag vet att det är samma person som har konstruerat Iver Arena i Västerås.
Ja.
Om det nu heter så länge, gör det väl inte?
Nej, det heter den inte.
Vad heter den nu då?
Den heter Energibolag Arena, någonting liknande.
Ja, det är till och med sämre.
Ja, men ÖSK vände ju till seger, hamnade underläge i första halvlek och sen så vände man till 2-1 genom mål av Samuel Kron och Kalle Holmberg givetvis. Och ja, vad var det som avgjorde?
Ja, men alltså dels att ÖSK verkligen gasade. Alltså Gävle är ett lag som vill stå lågt, de vill inte ha bollen i stora stycken. Och i första halvlek såg det ut precis som Gävle ville att det skulle se ut. De stod lågt i sin numera då 5-3-2 och lät ÖSK hållas på utsidan. Och ÖSK lyckades inte spela sig igenom det låga försvaret och hade inte varken farten, tajmingen eller liksom kombinationsspelet för att lyckas med det. Men i andra gjorde Gävle några förändringar. Och framförallt så gasade de ju. De gjorde byten som var offensiva. De flyttade om som de behövde. De fortsatte pumpa in bollar. Och då så har du spelare som Kalle Holmberg och Samuel Kron, så kommer det komma mål till slut.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Mm. Sen såklart, det blev en konstig match i och med att man hade Kalmar lite samtidigt på ena örat och det hade de på bänken också. Så att sista minuterna var ju liksom fram och tillbaka och ÖSK hade ju flera lägen att göra tredje mål. Samtidigt hade Gävle 2-3 jättelägen att kvittera, så att det kunde ju lika gärna slutat 2-2 där.
Mm. Ja, det blev lite vilda västern där sista med det där fantastiska skottet av York Rafael precis i sista sekunden.
Ja, jag började när jag skulle prata med Christian efteråt, började med att nämna det bara för att jag hade det helt sinnessjukt skott. Mm. Jag tycker synd om York Rafael att det inte får gå in.
Ja. Det är ju sånt här som gör att det blir lite svårt att analysera fotboll. Det är ju likadant egentligen i all idrott. Att det är ju svårt att analysera att vad ÖSK, liksom, ÖSK vann. Ja, okej, det gjorde de, men de var liksom en centimeter från att årets mål hade gjort att det blev 2-2.
Ja, och det var ju lite det jag var inne på när jag skrev matchen efteråt också. Att alltså överlag i Svenska Cupen och försäsongsmatcher väldigt, väldigt svåra att dra några större växlar från hur det kommer se ut senare under säsongen. Men just den här matchen i sig var ju extremt svårt att läsa någonting av, just eftersom man visste om hur förutsättningarna på förhand. Matchen i sig blev väldigt konstig. Det var en annan match samtidigt. Det kunde liksom, ÖSK skapade lägen så att det kunde bli 4-0. Samtidigt som sagt, ja, det kunde bli 3-2 Gävle i slutet med de lägena de hade att kontra in. Så att, det var väldigt svårt att läsa ut någonting.
Du pratade om rokada och ändringar. Vilka sådana gjorde Christian Gärdler?
En av de tydligare han gjorde var att han kastade in lite nya spelare för att få friska ben och sådär. Charlie Svartling bland annat fick komma in. Oskar Käck fick komma in. Men han flyttade, en tydlig grej han gjorde var att han flyttade ner Adam Bark från den offensiva mittfältspositionen han hade från början till vänster. Så flyttade han ner honom till höger i banan för att liksom få nyttja Barks inläggsfot i ett tidigare skede. Och det var han inne på också, att han tyckte att de under första halvlek så det var lite för mycket att de vände spel, de försökte liksom kombinationsspela sig igenom lite för mycket. Han kände väl att, vad han uttryckte det som, att nej, men vi borde ha satt in bollarna tidigare skede i straffområdet. Det är där målen görs, och det sa han inte explicit, men det är där Kalle Holmberg finns såklart. Så det gjorde han, och även att han fick ner Mohamed Said längre ner i banan för att få mer bollar via hans fötter egentligen bara. Så det gav ju effekt också. ÖSK skapade ju merparten av sina chanser under de sista, ja, säg 15 minuterna efter byterna, som jag tror var i 74 kanske.
Lite likt matchen mot Kalmar då, där Gärder gör avgörande byten efter en timme ungefär och tar över matchen mot, och ÖSK kan ta över matchen mot Kalmar.
Ja, det är i alla fall något man kan säga efter de här två matcherna, att det är en liten fjäder i hatten mot Christian Gärder som ändå lyckats från sin tränarbänk förändra matchbilden två gånger rad.
Jo, för det har väl lite grann från ÖSK-supportrars sida funnits lite frågetecken kring. Det är ju ofta så, när ett lag dog dåligt så säger man att tränaren är en dålig matchcoach. Och Gärder har väl inte haft riktigt kanske den ryktet om sig bland ÖSK-supportrar, tror jag, att vara en lysande matchcoach.
Nej, och det är inte den bilden man har av honom heller som tränare, tycker jag. Att han just den typen av tränare, alltså match för match vinna varje, alltså byten och sånt enbart för en viss match och vinna matchen, och den liksom fingertoppskänslan, det är inte så jag har sett på Christian Gärder tidigare. Men framförallt här, alltså i Gävle nu, så gör han 3 byten, gör några rokader inne på planen också, och efter det så kommer Krons mål efter 4 minuter tror jag, och Holmbergs efter 11, plus då Bilal Fossein hade ett läge, Kalle Holmberg hade ett till läge han kanske borde mål på, så att det gav ju verkligen effekt.
Vad skulle du säga, fanns det några frågetecken? Du pratade om att man spelade för mycket på utsidan. Fanns det något annat som inte fungerade?
Ja, problemet med att spela på utsidan tycker jag bara var väldigt rimligt att det fanns där. För att i min mening är väl kanske det svåraste som finns att spela mot ett sånt här lågt stående försvar, som dessutom gör det bra som Gävle gjorde. Det ser man ju även de bästa lagen i Europa. Det är ju det som är svårast. Att just vara så pass tajmad, så pass samspelt i offensiven. Så att det ser lite hackigt ut, det gör mig egentligen ingenting. Det som oroar lite grann, det är väl sättet som Gävle får göra sitt 1-0 mål på. I en period där ÖSK har haft väldigt mycket boll. Men det var flera gånger för Schalke, det var väldigt enkelt för Gävle att hitta ganska stora ytor bakom ÖSKs mittfält och backlinje. Och det är just där, ja, men vi kommer kanske komma in på lite mer senare, men ja, backlinjen, det är 3 av 4 spelare är helt nya. De har inte spelat ihop på något sätt. Det är väldigt olika typer av både spelare och människor, och nationaliteter för den delen. Plus ny målvakt, vem som än står utav dem. Så att just där att ÖSK, om man ska ta från den här matchen, att ÖSK mot låga försvar det oroar mig att de kanske kommer vara sårbara bakåt, om man säger så.
Och där finns väl liksom, det stora hoppet finns väl där i Kalle Holmberg, just hans styrka och vasshet inne i boxen, just att kunna hitta de där avgörande ytorna kanske.
Ja, han ger ju en målgaranti mot alla motstånd i Superettan som kommer vara ovärderlig för ÖSK, och det blir en jätteskillnad att gå in i en säsong med honom från början snarare att han ska komma halvvägs in.
För jag kan känna att förra året, om man tittar på hur det gick i kuppen och sådär, så tror jag det laget var ännu mer specialiserat på att man var bra på ett visst sätt att spela när man erbjöds ytor och bryta bollen högt upp, vända från det och spela på snabba spelare som Noel Milleskog. Men det var svårare, det laget tror jag det är ännu svårare utan då Kalle Holmberg att vinna mot ett etablerat försvar.
Ja, för då fanns det liksom ingenting att sikta på där inne, och har du ingenting att sikta på där inne, ja, då blir det väldigt mycket försöka rulla runt och bryta igenom på andra sätt, vilket som jag var inne på tidigare är svårt. Sen vill jag också lyfta, jag vet inte om jag har liksom en felaktig känsla på något sätt, men det blir väldigt mycket fokus på Kalle och Kalle och Kalle. Och jag tycker kanske Samuel Kron får lite mindre cred än vad han borde få. Jag tycker han är extremt bra och jag tycker definitivt han är en spelare för under halvan av allsvenskan.
Jag håller med. Jag tycker han har varit väldigt bra de matcherna han har spelat på försäsongen. Han gör det otroligt bra. Den passningarna slår inte Kalle mot AIK otroligt bra. Han har gjort ett par mål och nu gjorde han mål igen. Ja, Samuel Kron ser riktigt intressant ut inför den kommande säsongen.
Ja, vid sidan av Kalle och sen även med Mohamed Zaid innanför. Så att det är inte bara Kalle den offensiven.
Nej.
Utan han, jag tror, ja, som sagt, han hade två, tre skottlägen till den här matchen när han kunde nita dit den.
Ska vi, nästa punkt var just utropstecknet och ska vi utse Samuel Kron kanske till utropstecknet lite grann.
Ja, det tycker jag. Alltså, Kalle kommer ju få mycket fokus. Vi vet vad han kan. Han är tungan på vågen i väldigt många matcher och sådär. Men ja, ska vi lyfta någon annan från den här svenska kuppenspel kanske till och med. Så absolut, Samuel Kron kommer kunna bidra väldigt mycket.
Och du, det här kuppspelet har ju också varit första gången vi har kunnat se de nya. I Superettan är det ju så. Lag byggs ju nästan om totalt varje år. Det är en väldigt stor spelaromsättning i nästan alla lag. Och det här är första gången vi har sett de här lagen då som ÖSK ska möta, ÖSK och Degerfors ska möta, i tävlingsspel. Så hur har det gått för dem?
Ja, som du är inne på, det känns lite som att man läser en ny bok varje gång man tar upp boken om Superettan. Det är som att varenda sida har förvandlat sig återigen. Men jag tycker det är en väldigt blandad kompott. Men vi måste nästan stanna vid att det är ett enda lag i Superettan som har gått vidare från gruppspelet. Degerfors.
Ja.
ÖSKs stora länskonkurrent. Och du kan ju få, om man tittar på Degerfors, förutom det är ju extremt imponerande att gå vidare från den här gruppen som innehöll både allsvenska Elfsborg och GAIS och sen seriekonkurrenten Örgryte. Men det som är lite häpnadsväckande att det återigen blir en sån här märklig och liksom händelserik 2-2 match på Borås Arena mellan de här två lagen. Och där tycker jag Degerfors, om man börjar där, tycker jag Degerfors visar en extrem mental styrka att liksom klösa sig till ett 2-2 resultat.
Ja, verkligen. Jag tycker att det är imponerande i alla tre matcherna egentligen. Först kör de ju över Örgryte totalt. Nästan på ett skoningslöst sätt slog liv och lust ur alla Örgrytes supportrar. En riktig magsop liksom. Tänk första, efter de säsonger de har kommit, jag tror jag nämnt det förut, men det var någonting som, det måste ju vara någonting som dog i alla ÖIS supportrar efter den matchen. Nu hämtar de sig skapligt sen, men och sen så hade man ju faktiskt 2-0 mot GAIS hemma när man tappade det. Så man kunde ju ha vunnit den matchen också. Och sen då det här otroligt imponerande att man tar ledning mot Elfsborg, tappar det till 2-1. Och sen så kan man hämta hem på tilläggstid var det, va? När Adi Fisic nickar in den bollen. Väldigt, väldigt imponerande. Och det gör väl, stryker väl under det att Degerfors är absolut ett av lagen som man måste slå i år i Superettan. Jag tror att de är väl rustade för stor spelomsättning, ja, absolut. Men kommer in i Superettans spel utan den här mentala ryggsäcken som många andra lite liksom klubbar som ÖSK, som Helsingborg, som kanske har varit mera, det har varit ett större sorgarbete att hantera att åka ur. Degerfors är trots allt en klubb som mycket väl kan spela i allsvenskan, det har man visat, men det är trots allt lite bonus när man gör det. Det är inte så att som med många andra klubbar att alla är stort sett redo att gräva ner sig och ta ner skylten, för att det är, tror jag, någonting som gäller både för Degerfors och för Varberg inför den här säsongen, som jag tror faktiskt kommer kunna ha en inverkan. Det är inte något som för ÖSKs del var ett sorgarbete som tog över, ja, nästan 2 år för att liksom ta sig igenom och som har påverkat de säsongerna. Det behöver inte Degerfors göra på samma sätt.
Nej, och det är en sån enorm skillnad i självbild att ÖSK när de trillade ur. Dels var det väldigt oväntat. De ser sig fortfarande, eller har egentligen sett sig, ja, kanske lite fortfarande, men i alla fall fram till nu, som till nyligen som en allsvensk klubb som liksom är på besök i Superettan. Degerfors slogs för att stanna kvar i allsvenskan och var i bottenstrid alla säsonger de spelade i allsvenskan. Och när de väl åkte ur så gick det betydligt snabbare för klubben att acceptera det faktumet och sen börja arbetet inför nästa säsong.
Ja. Och sen hade de haft en smartness och lite tur kanske med truppbygget, att man hade många spelare under kontrakt, som en del spelare då som man hade under kontrakt som också var attraktiva att sälja. Så, som också har gjort att man har en ekonomisk situation som givetvis måste anpassas till Superettan. Det är inte det jag säger, men man har ändå kunnat landa lite grann så.
Ja, tar vi det vidare från Degerfors, så var det, innan vi nämner några andra positiva utropstecken, så två lag som haft väldigt märkliga gruppspel i kuppen, bland annat Örgryte som var i Degerfors grupp, som du var inne på, kördes över av Degerfors 5-0. Men sen reser sig och sen spöade Elfsborg med 3-2.
Ja, det finns ju några allsvenska lag som har haft märkliga. Elfsborg, vi tittar på dig. Och Häcken.
Ja. Ja, och då kan vi direkt komma till Häcken. För ja, Landskrona kom ju beslutat som jumbo i sin grupp, men besegrade Häcken.
Ja, precis. Och där, jag såg ju det här slutet på matchen Landskrona mot Häcken, där då man förväntade sig att Häcken ska liksom lyfta laget och trycka ner, och att Häcken ska... Ett Landskrona ska liksom med panik kanske då reda ut det. Det var inte alls så. Det var ett Landskrona som höll i bollen, spelade ut BK Häcken på tilläggstid. Och det såg ut som att Häcken hade gett upp, fast det var bara ett mål som skilde. Så det var en imponerande. Och samma med Sundsvall som också kommer sist i sin grupp. Gör ju också ett skapligt gruppspel, tycker jag.
Ja, Ska vi börja med mina två positiva exempel eller mina två negativa exempel?
Vi börjar med de negativa. Börjar med de positiva.
Positiva.
Ja, det är alltid roligt. Det är roligare. Vi sparar det bästa till sist.
Ja, men som de här två exemplen jag nyss nämnde, Landskrona och Örgryte bland annat, de tycker jag mest säger en hel del om att ja, det är fortfarande en månad kvar till seriespelet, och det är inga lag som är på fysisk toppform, det är inga lag som är färdiga, övergångsfönstret är fortfarande öppet, så att ja, det säger väl lite om hur lite man kan säga om gruppspelet.
Jag tror Örgryte är dåliga.
Örgryte var sist i år.
Jag tror de är dåliga.
Ja, det kan de verkligen vara fortfarande. Ja. Men ett positivt exempel tycker jag är Brage, som trots tränarbyten och sådär gör ett väldigt starkt gruppspel och slutar faktiskt på samma poäng som både Norrköping och Sirius.
Jag fattar ingenting om det där Brage. Jag trodde att de var dåliga ända sedan ÖSK kom ner till Superettan.
Ja. Men liksom det är ett svårbegripligt lag på många plan.
Ja, väldigt. Så. Och nu har de ju då tappat något som jag ändå tänkte var en garant för en viss kvalitet i klubbets RMP. Ja, de ersätter då med
tränarposten.
Ja, precis. Janne Mian och William Bergendahl. Och då tänker man att det ska bli ännu. Alltså att deras... Ja, vad ska man säga, medelmåttighet ska börja skina igen. Men de gör ett jättebra gruppspel.
Ja, och Norrköping kom ju före på målskillnad, men de är alltså bakom Sirius på fair play-poäng. Eller disciplinära poäng. Så att ja, det är starkt, kul, en stark oväntad bubblare tycker jag. Och det finns risk för att det blir fler mörka nätter i Borlänge för ÖSK den här säsongen. Och sen då tycker jag, sen är det svårt vad ska man säga, det är lite för öster. Jag ska inte prata runt någonting. Gör ett starkt gruppspel och var ju lite favoriter i Superettan, känns det som, på förhand också. Och utan att de imponerar inte supermycket, men de faller mot Malmö, men ja, besegrar Varberg med 4-1 och slår ettanlaget Luleå med 5-0. Och jag får lite känslan av att de städade av det här gruppspelet.
IFK Luleå ettan, det kan till och med vara tvåan.
Kan det vara tvåan till och med? Då är det väl kanske lite mindre.
Ja, de var rätt så svaga. Ja. Jag såg den matchen, jag såg highlights från den matchen ska jag säga igår. Och David Seger spelade inte, men jag vet inte varför.
Ja, det stämmer. De är Division 2 Norrland, så vi kan den insatsen blir helt plötsligt lite mindre imponerande.
Ja, nej, de blev ju överkörda i alla matcher i stort sett. Utom
De var
inte mot Malmö, de var.
Då blev det 8-0, tror jag.
Ja, just det var det.
Nej, men det var jag att ta med från gruppen så vid sidan om Degerfors som går vidare. Så ja, Öster känns som att de kommer ligga i toppen i år igen. Och Brage som en liten positiv bubblare.
Negativ då?
De negativa exemplen då. Vi kan börja med de lågt. Jag uttryckte som att jag var orolig för dem. Och då trodde du att jag menade att de blir ett hot i år. Men det menar jag inte. Jag menar att jag tror att utsikten kan komma väldigt långt ner i år. Jumbo med 0 poäng i sin grupp och ja, 3 raka förluster ganska tydligt från Brage bland annat med 3-1.
Ja, en fotbollstyckare som räknar ut utsikten.
Nej,
har du hört det förr? Jaha, du.
Jag vill poängtera här att jag inte räknat ut utsikten där och så är jag orolig för utsikten som jag uttryckte det.
Ja.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Utsikten, ja jäklar. De har ju fyllt på med en hel del rutin alltså. Och tappat en del. Jag tror nog att de kommer klara sig rätt skapligt. Samtidigt den där liksom kvalförlusten. Man pratar om magsopar och någonting som dör inom en. Ja. Så den måste vara svår att resa sig upp och låtsas som att ingenting har hänt. När man först stryk med 7-0 på hemmaplan i första matchen.
Ja, och ja, med hela den säsongen. Alltså, sett hur positivt det var i början och hur bra det gick. Och sen det totala...
Ja, de tappar ju nästan likadant året innan också. Faktiskt.
Ja, och så. Tappade väl, vad heter han, Englund? Är den så? Målskytten? Hedlund. Är
det var så långt ifrån den första gissningen. Jag begrepp inte alls vem du menar.
Jag tror att jag hittade rätt namn.
Ja.
Annars hade vi suttit ett tag. Nej, men jag som sagt, jag räknar verkligen inte ut utsikten. Jag menar bara att orostmål. Ja. Men som sagt, han har ju fått ihop det där tidigare. Och sen Helsingborg. Jumbo i sin grupp också. Förlorade mot Halmstad 3-2. Förlorade mot Värnamo och förlorade mot Trelleborg. 3 raka förluster ser ju inte direkt bra ut. Däremot så ska det sägas att både Halmstad och Trelleborg avgjorde sent. 90:e och typ 88-89 tror jag. Men ja, Helsingborg, även om som sagt då, det är svårt att läsa spelet mycket av kuppens gruppspel. Men jag höjer lite varningens finger för Helsingborg.
Ja, man har ju trott att de kanske med lite lugn och ro skulle kunna resa sig nu. Det är där Sarampä har gått. Och jag har nog trott att det skulle kunna vara ett lite mer positivt år för Helsingborg. Men ja, kuppen visade motsatsen helt klart.
Det kan det ju fortfarande bli, återigen. Men om man ska lyfta ut något negativt exempel i kuppen absolut. Så Helsingborg, absolut.
Ja, för det är svårt med GIF Sundsvall. Gör ju ändå bra matcher alltså. Höll länge mot Hammarby på Tele2. Ja, det är svårt att säga att de är ett bottennapp.
Ja, nej, alltså det, och som sagt, det kan ju vara omvända världen när vi startar seriespel sen. Men ja, här lite hur det har sett ut i gruppen, i kuppen i alla fall. Men det är ju inte andra grejer i superettan världen, Fredrik Karlsson.
Oh yes, det har du gjort. I den lilla så Örebro kopplade Silly världen.
Ja, den är ganska liten just nu.
Ja, det har gjort det. Vi konstaterar att Martin Springfeldt har gått i retur till Sandviken. Lite överraskande.
Ja, det var nog det jag minst av allt förväntade mig.
Ja, det lät som att det var ett avskrivet kapitel.
Ja, verkligen.
Men i veckan då igår, när vi spelar in det här på en tisdag, så blev Martin Springfeldt återigen klar för Sandviken. Och jag måste säga att jag tycker att det är roligt. Det tråkigaste hade varit om Martin Springfeldt 27 hade lagt av. För det tror jag var en realitet att det skulle kunna ske annat. Han har ju tydligen tränat lite med forward och har lämnat till någon väntan på Godot-läge med ÖSK. Där de har alltså valt bort honom gång på gång på gång på gång. Och sen till slut då tagit in Oskar Käck istället. En helt oetablerad spelare i en annan ålder. Så jag tycker att det är kul att Martin Springfeldt får chansen att bevisa sig på den här nivån. Och kanske bevisar också att ÖSK hade fel. Vad vet jag?
Ja, men vi sprang ju på honom i Bern Arenas katakomber efter träningsmatchen mellan båda lag. Mm. Och då tror vi så att vi vandrade efteråt att han kändes lite uppgiven.
Mm.
Det var lite sådär att ja, vi får se.
Mm.
Och som du var inne på, man var lite rädd för att han har ju jobb vid sidan av, som han har berättat i en intervju på ena.se.
Ja, och familj.
Och familj. Mm. Så man var lite orolig för att han skulle tyna bort.
Mm.
Så att jag håller med. Jag är också väldigt glad att han... Det ska bli kul att se honom på den här nivån.
Något annat man snappade upp i katakomberna därefter den där matchen, det var ju värmen från, som fanns, som strålade mot Martin Springfeldt ifrån Sandviken håll.
Mm.
Faktiskt från spelare. Jag gick förbi, eller om det var du som gick förbi, och någon sa till honom, kom tillbaka. han är nog på rätt plats, skulle jag tänka mig. Och sen har ju då William Eskelinen skrivit på för en klubb på världens ände.
Du dubbar alltså till världens ände nu?
Ja, jag tror att det är en stark kandidat. Det är alltså norra ishavskusten på Island. Ligger ju en klubb då som heter Vestri. Som aldrig har spelat i isländska högsta divisionen. Som är nykomlingar efter att ha kommit. Jag läste Jonas Brännmys fantastiska genomgång av det här. Och då berättade han att de alltså kom bara fyra i andra divisionen i Island förra säsongen. Men tog sig upp via kval till högsta då. Och jag vet inte. Jag träffade... Det känns,
man hör på hela din ton liksom.
Ja, men det känns extremt lite William Eskelinen över det här alltså.
Ja, jag håller med.
Jag tänker att ÖSK och Örebro var ganska lite William Eskelinen.
Ja.
Och nu ska han alltså flytta till obygden. Jag tror, alltså min bild av det är att det är väglöst land på vintern. Men han kanske inte kommer vara där på vintern då. Men det är alltså, man får flyga in dit. Det går liksom inte att ta bil.
Skojar du nu?
Nej, jag tror att det är så. Det är en litet fiskeläge närmast, liksom ett samhälle min sambo faktiskt för jättelänge sedan det var på den tiden man kunde tjäna bra pengar på att jobba på fiskefabrik på Island. Så hon åkte dit. Och det första gigget hon fick, det var en grannby där. Det gick inte att googla vägbeskrivning, men man kunde googla gå, och man kunde gå mellan de här på 7 timmar, så det är ganska nära.
Ja.
Och hon flydde alltså därifrån. Hon lyckades komma på det sista flyget innan vintern slog. Om hon hade stannat en dag till, då hade hon inte tagit sig därifrån.
Då är det alltså no flights.
Då är det stängt.
Ja.
Så ja, det där... Att William Eskelinen ska spela på Island, ja, det är ju, det är ett intressant projekt. Jag ser en dokusåpa nästan.
Ja, men nu, som du var inne på.
Reality-serie.
Så sätt en kamera på William Eskelinen.
Ja, ja, men, en GoPro så här som är riktad mot hans ansikte. Eller?
Så, som du var inne på, när han var i Örebro så kändes det som att det var liksom en människa som inte har, men en karaktär, en personlighet som inte hörde hemma här.
Nej,
han var här lite på låns liksom,
ja,
lite tag.
Ja, det är en storstadsmänniska som borde vara en metropol någonstans.
Ja, exakt. Och så att, nej, jag vet inte vad jag ska säga om det här.
Nej. Ja, vi säger lycka till.
Ja, absolut. Ja. Och det är ju bara roligt.
Mm. Men och det är ju också, återigen, det här visar ju hur svårt det verkar vara att få en ny klubb efter att ha blivit släppt ifrån ÖSK. Det är nästan ingen som har hittat en ny klubb.
Du är direkt paria på transfermarknaden.
Ja. 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 Nästa anhalt för ÖSK, det är ju Jönköping. De spelar träningsmatch där i helgen. Och NA-sporten sänder matchen. Det är
förstås.
Ja.
Det är jättekul.
Ja, det är det. Vi kommer inte kommentera. Det kommer JP, som det heter, Jönköpingsposten, att göra. Så det tror jag kommer bli bra.
Det blir nästan jobbigt om supportrarna helt plötsligt börjar tycka att vilken otrolig sändning den här gången. Mm. Vilken kommentering.
Ja, otroligt.
Sinnes. Ja. Kan vi ha det här varje gång?
Vilket lyft.
Ja. Ja. Äntligen. Ja. Som vi har väntat på den här kvalitetshöjningen.
Ja. Ja.
Det hade varit lite jobbigt.
Ja, det hade varit. Då hade vi fått ta in Fredrik Sandqvist som ska kommentera varje gång.
Ja, vi hade fått liksom, se över hela vår liksom, tjänstgöring.
Det finns ju då 3 matcher kvar innan Superettan börjar. Det är ju först då i Södra, VSK borta och Djurgården borta. Tyvärr är alla matcherna borta på bortaplan. Det är lite synd tycker jag. Jag tycker det är roligt när ÖSK spelar hemma på försäsongen. Nu var väl tanken att Djurgårdens matchen skulle vara hemma, men så blev det inte för att ja, det var något. Ja, det var någon grej som gjorde att matchen var tvungen att flyttas till någon sån här rättighetsgrej alltså mot.
Ja, det var ju väldigt trist.
Ja, som gör att matchen spelas på Lidingö sista.
På men, Lidingö?
Ja.
Det är inte ens till 2.
Nej. På Lidingö. Ja.
Det var ju jättekonstigt. Ja.
Och nu kommer det gå snabbt. Snart är säsongen igång.
Ja, och det är ju lite kul att det är tripp-trapp-trull där. Mm. I nivå, kan man säga.
Mm, verkligen. Jag tror nog att det är bra med tanke på det där du pratade om att ÖSK behöver kunna dyrka upp lågt stående försvar. Nu vet jag inte alls hur J-Södra spelar, men de åkte ju ur Superettan och är ett division 1-lag nu. I ombyggnad så man kan tänka sig att ÖSK är det laget som kommer ha mest boll där. Och det kommer nog bli viktigt. Jag såg någon, jag tror att det var Erik Forsberg faktiskt på Twitter som pratade om att han inte riktigt hoppades på att ÖSK skulle gå vidare i kuppen just därför att man då skulle tappa möjligheten att träna in ett lågt, att dyrka upp lågt stående försvar. För jag vet inte om jag håller med om det, men jag kan hålla med om att det är 2 helt olika sporter att spela mot ett lågt stående försvar. Och att liksom, jag skrev om det efter AIK-matchen, där att spela sådana matcher där varje vunnet motlägg, varje rensning upp på läktaren är en seger. Det är en helt annan sak än att dominera matcher och försöka dyrka upp något, ett försvar. Så det kan bli nyttigt tror jag att möta J-Södra i det här läget. De, när man följer hur de har byggt laget nu under vintern, så finns det ändå en del, det finns ju såklart massa kaos där. De har ju belagt med transferförbud under en period för att de hade gjort något fel på något transferregistreringsprogram i somras då. Jonas Barney är ju beskylld för både det ena och andra där av den nya ledningen då, och vad som stämmer och vad som inte, det vet inte vi. Men spelmässigt så har de fått in en positivitet kring laget, känns det som. Så jag tror att de står rätt så väl rustade inför division 1-säsongen, så det blir nog ändå, även om det är från en lägre division, ett värdigt motstånd.
Ja, jag tror det blir en ganska bra trappa i att just känna på olika typer av spel. Mm. Olika typer av nivå också. Sen, jag vet inte, jag tror, samtidigt som jag själv trycker på att det är svårt att möta lågtstående försvar och att många trycker på att de är oroliga över just den anledningen att de ska ha svårt med det här, så det är inte så att, jag tror inte det är så att det är en majoritet av lagen i Superettan som går in och ställer sig lågt för att de är rädda för ÖSK.
Nej, utan så är det
ju inte. Det är ju snarare en minoritet av lag som kommer spela så pass lågt. Mm. Överlag tror jag det kommer mestadels vara matcher med antingen ganska jämn och öppen matchbild, och så några lag där man, det är kanske snarare ÖSK som kommer ställa sig något lägre, eller i alla fall vilja ha en sån typ av matchbild. Så därför tror jag det här, visst, J-Södra får den reputationen, får liksom spela ihop sig ännu mer. Jag har inte nämnt det än, tror jag, men jag tycker också det är positivt att det känns som att Järler tydligare än sina tidigare år har hittat sin startelva ganska tidigt.
Mm, ja, så är det.
Det tycker jag är väldigt positivt. Det för ett ÖSK som har haft extremt hattigt de senaste åren, som har haft uselt med kontinuitet i spel och lag, så tror jag just det kan bli en nyckel för att det ska bli en jämnare och bättre prestationsmässig säsong än tidigare. Sen långt är det får man ju säga. Men så att få den repetitionen på J-Södra och sen kunna spela, men lite utan press. Man förväntar sig inte resultat på samma sätt mot VSK och Djurgården som man kommer göra mot J-Södra, när de ska förväntas vinna med kanske 2-3 bollar åtminstone.
Mm. Ja, vi får se om det blir så att en positiv försäsong kanske då avslutas med 2 lite smällar mot VSK och Djurgården. Det är inte helt orimligt att tro att det skulle kunna vara så.
Nej, och sen är det väl fel att säga att det vore på ett sätt lite bra med en smäll, men att ÖSK kanske blir lite tillknäpp, alltså får känna på verkligheten lite grann i någon av de här matcherna. Det tror jag bara kan vara bra också. Då får man det ofta, när man blir lite översprungen så får man det ganska ofta tydligt på papper var man brister.
Du, Hugo Levensson, ja, det är dags för vad händer med honom 11.
Är det sant?
Ja. Du får sträcka.
Det känns lite surrealistiskt. Jag sträcker mig med fötterna här nu för att någon har lagt den placerad i hörnet. Där.
Förra veckan så drog vi ju ett fantastiskt namn i Bonaventure Manuti.
Oj, det flyger över mitt huvud. Det är lite jobbigt faktiskt.
Ja, du måste lyssna på det avsnittet. Sen
avslöjade mer ur den perspektivet också. Ja, det var inte alls bra.
Det är att vi efterlyste ju nästan en folkstorm och den blev en liten folkstorm mot vårt beslut då att inte ta in honom i elvan. Så han är ju petad.
Ja, men det såg jag något om på Twitter. Var det att ni valde Taha Ali över eller?
Ja, precis. Kedjan då är ju Taha Ali, Niklas Skog och Valderrama fortfarande. Och det här är ju någonting som jag kommer få leva med hela livet. Att jag inte släppte in Bonaventure Manuti här.
En snabb överblick av den här elvan säger ju mig direkt på att det känns väldigt fel att Tomer Zenczynski står kvar i kassen.
Ja, vi väntar ju på att...
Jag hade nästan hellre ställt Taha Ali i kassen.
Bonaventure Manuti kanske också.
Ja, faktiskt.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej, dra ett namn nu. På
CV. Det är alltså jag som ska dra namnet också.
Du drar namnet och sen så läser du för mig och sen så berättar jag varifrån han kom och varifrån han gick. Och sen så har vi en diskussion kring det.
Okej, jag har ett
samtal
då.
Kring det. Så. Det är så det går till.
Jag har ju bara fått 11 framför mig här. Har vi någon form av bänk också?
Nej. Vi har valt bort det.
De är kasserade. Okej.
Och där Bonaventure Manuti är nog det starkaste namnet.
Oj, du nu... Det är inte för dig, men det är kul för mig.
Okay.
För den här killen gick samtidigt som mig i högstadiet på Engelska skolan här i Örebro.
Okay.
Han är född 97 tror jag. Han gick i nian och jag gick i sjuan där. Fortfarande, ska du... Nej, du ska inte tro att
det låter som Karl Ekstrand Hamrén.
Nej, det är fel. Han är några år äldre.
Okej, okay. Jag tror han var 97.
Du kan få ett kort försök att gissa här. Tror du för lång tid så avslöjar det. Ja. Han är fortfarande aktiv inom Örebrofotbollen. Ja. I de lägre divisionerna. Ja. Inte, han kan säga att han är i division 3 den här säsongen.
Okej.
Okay. Kommer spela den här säsongen.
Ja. Ja, i Karslund då?
Nej, inte Karslund. Nej.
Men vad sa du? 90, du är 99.
Ja, säkert.
Och han var 97, va?
Ja, jag kan dubbelsköra. Men då är jag nästan säker.
Ja. Och jag har för mig att vi har dragit Lipovacs namn.
Ja, det är inte Lipovac. Han är
i Karslund också. Ja. Det blir för saggigt det här.
Det blir för saggigt.
Ja.
Kalle Westdahl.
den hade jag inte haft med så jättelänge.
Jag kände det på mig.
Nej, kan nästan vara... Förlåt Kalle, men det kan vara bland det mer anonyma namnet vi någonsin har dragit.
Nej!
Han spelar ju nu...
Taskigt, Fredrik.
Ja, det, men ibland måste man säga som det. Han har utvecklats till en bra målvakt i Adolfsbergs IK.
Denna fantastiska förening.
Alltså att han är med på den här listan, det är ju mest ett vittnesmål över min frikostighet vad det gäller vilka som är med.
Ja, alltså, jag ska villigt erkänna, även om jag har all kärlek till Kalle Westdahl, så ska jag villigt erkänna att jag hade ju inte trott att han skulle vara med i den här säcken.
Nej, det är väl en spelare som aldrig har varit i närheten av att sitta ens på en allsvensk bänk, inbillar jag mig.
Nej, det tror jag inte. Han är ju målvakt, det kanske du sa.
Ja.
Han är ju väldigt lång. Mm. Det är väl 2-0, jag hade det uppe här. 2-0-2 än.
Jaha, okej.
Min snabba sökning här.
Ja, jag är väl en verklig nyckelspelare för Adolfsberg.
Ja, absolut. Jätteduktig.
Som ju gick upp. Var det så?
Nej, de kvalade uppåt mot tvåan. Men,
ja, just det. Det var ju supersuccé-säsong. Ja. Så de höll på att ta dem hela vägen från fyran till tvåan.
Precis, men föll sen i kvalet. Ja. Han har ju, ska jag kolla vad han gjorde? Han gjorde det sista han gjorde i ÖSK var att han gjorde matcher i U19 Allsvenskan 2016. Och sen, ja men titta du, Fredrik Karlsson.
Han suttit på bänken.
Han har suttit på bänken 2015 i Allsvenskan, omgång 9. Satt han på bänken.
Jaha, ja.
Han har även suttit på bänken i Svenska cupens slutspel 2014.
Ja, okej. Okay, okay. Ja, men var det som vaktade buren de gångerna?
Det ska vi kolla. 2015, omgång, vad sa jag ens? Omgång 9. Mm. Ska vi möta Åtvidaberg?
Carl Westdahl satt på bänken och det var Oskar Jansson som vaktade buren.
Ja, när jag slog Åtvid med 2-1. Mm. Mål av DG och Sigbjörnsson.
Ja, och Carl Holmberg startade.
Ja, bara en sån sak. Mm. Det är ju en annan värld här när man läser igenom och ser Ahmed Yassin och Nordin Gerzic och Råp och DG, en annan DG än vad som är senast.
Men nog om detta. Nu är vi klara för dagen.
Ja, det är vi. Även om jag tycker det var tråkigt att du sågade Kalle Westdahl.
jag sågade inte honom. Jag påpekade om att han var lite anonym i ÖSK-kretsar. Men det var en kul grej som du grävde fram där, att han faktiskt har suttit på en allsvensk bänk. Ja. Det var också viktigt eftersom jag påstod att han inte hade gjort det.
Ja, jag bara säga en kort grej, så var det bara en väldigt kul. Han var väldigt lång och min kompis på högstadiet var väldigt, väldigt kort. Och Kalle lyckades få i sin vinterkänga i min polares Converse sneaker. Det var väldigt kul. Eller tvärtom blir det just då.
Nu mickar vi av Hugo Lindsson.
Vinterkänga i kommersiella hållet.
Och tackar för oss. Tack så mycket Hugo.
Ja, tack så mycket Fredrik.